Hej och välkomna till Vikingapodden, en podcast om vikingatiden producerat av The Viking Museum på Djurgården i Stockholm. Förra avsnittet så reste vi till Finska viken och Baltikum och nu ska vi fortsätta söder och österut. Vi kommer till Gårdarike, riket med alla gårdar. Det är östra Europa och delar av Asien som det här avsnittet kommer handla om. Välkommen Jonathan Lindström, författare och arkeolog, chefredaktör på Populärarkeologi och senast aktuell med Sveriges långa historia. Där du bland annat tar oss igenom 14 000 år av svensk historia, men också vikingatidens fantastiska politiska och sociala och jävliga historia, utan att använda begreppet vikingatid. Välkommen.
Ja, tackar.
Välkommen också forskaren, arkeologen Charlotte Hedenstierna Jonsson. Du finns med i projektet Vikingafenomenet. Du är också ledande expert på vikingarnas östliga resor. Du finns på Uppsala universitetet och Historiska museet och är också grävande arkeolog på bland annat Birka. Välkommen!
Tack så mycket!
Närvaron från skandinaver i områdena utan kust, är det nytt eller är det någonting som funnits långt innan vikingatiden?
Får jag, eftersom jag har befunnit mig väldigt långt tillbaka före vikingatiden, då skulle jag säga att man kan se hur svearna redan under bronsåldern har kontakter med folken öster om Östersjön, men de kommer aldrig längre egentligen. Alltså och inte ens under äldre järnåldern så tränger man egentligen längre bort på något massivt sätt i alla fall. Du får rätta mig om jag fel där. Utan scenen är din, Charlotte, yes. Vikingatiden.
Ja, ja nej, men precis som Jonathan säger så finns det kontakter och det finns handel som pågår långt tillbaka i tiden. Och man kan se hur det kommer in exotiska varor till Skandinavien från väldigt långt bort. Men det finns inte mycket arkeologi utanför Skandinavien som stödjer. Man kan inte hitta platserna var det här har skett riktigt. Det var faktiskt en av anledningarna till att en av de stora inom svensk arkeologi, Ture Arne, i början av 1900-talet gav sig in och försökte gräva på olika ställen, inte minst i Sibirien. För han letade aktivt efter var går gränsen, var har man mötts upp. Och det lyckades han inte heller förstås hitta, men det som nog händer under vikingatiden, eller det som på något sätt blir startskottet till vikingatiden, det är att man flyttar, förut har mycket av den här handeln verkar ha skett genom mellanhänder. Så att det har nått till Skandinavien förr eller senare. Men under vikingatiden verkar det som att man flyttar ut. Man skippar några utav mellanhänderna och flyttar närmare källan. Och då börjar vi också se spåren arkeologiskt. Så att, den första staden eller handelsplatsen som är lite mer permanent där man hittar Skandinavien, det är den som heter Staria Ladoga som ligger bredvid sjön Ladoga, och då är man innanför Finska viken. Och där är ju skandinavisk närvaro från start, det vill säga ungefär 750, det vill säga samtidigt som Birka etableras och samtidigt som de här Salmebåtarna är daterade till. Så att det är del av på något sätt samma rörelse, tror jag.
Och kan du hitta någon liten enkel teknisk orsak som kan ha bidragit till detta?
Jag lämnar det till dig.
Jag la upp det så snyggt. Nej, men jag tänker som jag sa, så under tidigare perioder ända tillbaka till bronsåldern så finns det närvaro vid framförallt estniska kusten utav skandinaver och i vissa fall överflyttningar och så, och vice versa också. Men just det där att man lyckas grunda vad man kan kalla en liten handelskoloni med ganska stark inflyttning. Jag tänker mig att det har att göra med att Östersjön rent tekniskt blir en pöl, eftersom du kan använda segel för att ta dig över. Så att man flyttar de här områdena närmare.
Ja. Det är ju också så, om man börjar segla så kan man ha en mindre besättning och då får man mer utrymme till att ha med sig grejer. Så att en båt som bara ros kräver ju ett antal roddare. Och även om seglingen under den här tiden förmodligen var mer aktiv än allting var inte draget till sittbrunnen som det är en modern båt, utan det krävdes mer av besättningen, så finns det fortfarande mer utrymme för varor ombord på båtarna. Så att jag tror att det är en väldigt nära koppling till när segelbåtar blir lite mer allmän gods. Sådär. Ja.
Där finns det också en rolig, jag läste någon sån här transportstudie någon gång, hur långt hinner man om man går, hur långt hinner man om man rider, hur långt hinner man om man ror, hur långt hinner man om man seglar. Och då visar det sig att det är ungefär samma sträcka, alltså kanske 4-5 mil eller något sånt där. Det kan variera naturligtvis väldigt mycket. Därför att har man häst måste man stanna och beta och sköta om hästen. Och seglar man så har man ju ofta vindstilla och så vidare. Men som du säger, den stora fördelen med segelbåten, det är att du kan ta en stor last. Så att allting blir mycket effektivare på det sättet.
Och det här området, det har ju i efterhand kallar vi ibland Ryssland eller Rus eller Ukraina eller Kiev-Rus. Och på den här tiden så är det lite speciellt för att det är ju mycket seminomadiska människor och kanske lite mindre samhällen som är utspridda i det här området. Är de mottagliga för de här skandinaverna som flyttar nu lite längre ner från Sverige, Danmark och Norge?
Vi pratade om kolonier tidigare och då tänker man sig väldigt lätt att man lägger mark under sig. Och det handlar ju inte om det, utan man etablerar en närvaro. Och det gör man naturligtvis i ett sammanhang. Men det sammanhanget ser olika ut. Om man tänker sig Västeuropa så är det kungariken som har en infrastruktur och som har ett system. De har ett maktsystem som är mycket mer centraliserat. Och man tar sig inåt liksom innanför Finska viken och så bor ju människor där. Men som du säger, de är mer semonomadiska, de har en annan typ av samhällsstruktur och de är på sätt och vis egentligen mycket mer lika de skandinaver. Alltså den samhällsstrukturen är mycket mer lik den som skandinaverna själva har hemifrån. Att man har, visst, vi har haft kungar och stormän här, men det har fortfarande varit i relativt små grupper och det har funnits flera konkurrerande makthavare så att säga, och man har basen i makten har varit att man ska kunna titta sina undersåtar i ögonen mer eller mindre, och då gör man, gruppen blir inte så himla stor. Och när man drar sig in i de här östliga områdena så fortsätter man sitt liv som man brukar mer eller mindre i samklang, säkert också i konkurrens med de grupper som redan finns där, men också med andra inresande grupper. Så att det blir som en det kommer att utvecklas till en smältdegel. Men en sån, det man gör och det som skiljer den östliga expansionen från den västliga, det är ju att man måste vara del av att bygga upp någonting, för det finns inte någon infrastruktur som ser ut på det sättet som man har behov av, utan man måste bygga eller etablera handelsplatser och omlastningsplatser och ställen där man kan reparera sina båtar och där man kan ge sina slavar som man tänker handla med, de måste ju ändå få mat och vatten och alltså allt det här behöver man skapa platser för. Så det man egentligen gör, det är ju inte att kolonialisera ett område eller skapa ett territorium, utan man skapar ett nätverk av platser, av base camps. Och det är också det man kallar det för. Man kallar det för gårdarike, ett rike av enskilda gårdar, enskilda platser som binder ihop de handelsvägar som man är intresserad av att nå.
Nestorskrönikan används ju ibland som källa för de här östliga resorna från Skandinavien. Och i den så beskrivs skandinaverna som väldigt välkomna, men till och med också efterfrågade. Men det kanske man får ta och revidera lite, eller vad säger ni?
Ja, jag håller med Charlotte i allt hon säger, men jag tänkte lite konkreta exempel. Och så får du rätta mig om jag hamnar snett här. När skandinaverna expanderar på det här sättet då, med att bygga handelsstationer och lite annat, så precis som du säger, det handlar inte om att kuva folk i omgivningen. Däremot så handlar det om att man startar samarbeten, att pälsjägare kan komma och leverera varor och sen så får man vidare med dem och säljer dem längre söderut och så delar man på förtjänsten när man kommer tillbaka. Och sen kan man ju tänka sig att någon form, alltså vissa har kunnat kosta på sig att ta lite tribut, eller alltså att man tar någon liten, alltså inte någon betungande skatt, utan mer en sorts lojalitetshandling, att man lämnar ett ekorrskinn åt gången. För det fanns redan när svearna från 700-talet och framåt började expandera på det här sättet in i Ryssland, så fanns det lite längre in, bortom Moskva till exempel, så har vi Volga-Bulgarernas rike. Och det byggde i princip på att de hade centrala handelsplatser vid floden, och sen så hade man ett tributsystem där folk lämnade en väldigt måttlig pälsskatt då. Och söder om dem så fanns kasarerna, som hade ett ännu större område då, som hade ett liknande rike. Så det var en sorts tributriken, fast där man ska säga, den härskaren då hade en ganska svag ställning. Och så tänkte jag på det här du säger om Nestorskrönikan. Därför att det som man sällan tänker på när det gäller Nestorskrönikan, förutom att den är otroligt opålitlig, därför att det finns en massa konstigheter där, det är att vad som beskrivs där är inte bara hur ruserna flyttar in, utan det berättas att ruserna fanns där och jagades iväg västerut över havet, vilket bör vara Östersjön. Och det här sker på 860-talet. Och det är slaviska och finska stammar som räknas upp där då, tror jag, som påstås ha drivit iväg dem. Och sen så kan inte de komma överens, och då bjuder de in ruserna. Och det är naturligtvis en skönskrivning, alltså det här handlar om lite maffialiknande metoder. Men, och där är jag lite mer vågad än Charlotte när det gäller den här första fasen från sent 700. Alltså Staria Ladoga tror jag har grundats, eftersom det sker samtidigt med Birka, så tror jag att det har skett på kungligt initiativ. Sveakungen är med. Och alltså det är inte ett rent kungligt projekt, men han finns med på ett hörn där, att hans namn nämns ofta i de sammanhangen, och även den fortsatta expansionen, för det sker ju i viss mån en kolonisation, eftersom det är både kvinnor och män av skandinavisk bakgrund som flyttar in till det här som jag kallar Saraborg i Jaroslavl oblast. Vad heter det stället på?
Sarskoe.
Ja, just det där lär jag mig aldrig. Så att man kan tänka sig en första fas där det här sker under kungligt beskydd, men alltså från sent 700-tal och framåt. Men sen efter kollapsen på 860-talet, därför att de bör ju ha gjort uppror av någon anledning, att det har varit lite tråkig stämning ändå vid handelsstationerna med tributen och alltihopa. Sen så börjar en historia som jag överlåter på Charlotte från 860-talet och framåt.
Ja, vi ska släppa fram Charlotte, men först så skakade du lite grann på huvudet när Jonathan sa att man inte riktigt kan lita på Nestorskrönikan. Vill du lägga till någonting där?
Ja, men Nestorskrönikan är, man ska läsa den som man läser alla textkällor, med försiktighet. Och det finns delar av den. Ju längre fram i tiden man kommer, desto mer sannolik eller trovärdig är den förstås. Den är skriven under första halvan av 1100-talet. Och den är skriven i Kiev av en munk som hette Nestor. Och han satt i grottklostret där. Det är ju ett kloster som fortfarande är aktivt. Det är ett ryskt kloster. Så i dagens situation så är det en extra utmaning. Men han beskriver ju, liksom, den heter ju på engelska, heter den The Tale of Bygone Years.
Det är så vackert det där.
Så att det är ju historien av förr i tiden. Och den innehåller många olika saker, men det börjar ju faktiskt innan 860-talet, precis som du säger. Och jag tror att man, precis som med sagamaterialet, så beskriver den skeenden, men den gör den till begripliga historier. Så den petar in personer.
Några, lite sagoartat kan lite det kännas.
Ja, man binder ihop det så att man gör en bra story av det helt enkelt. Och, så att jag tror att man kan nog läsa den med lite nyktra ögon, så kan man ändå se att det här följer någon form av händelseutveckling som förklarar en massa saker. Och när det gäller då den här skandinaviska inflyttningen, det första området som de flyttar in till, det är ju som sagt Staria Ladoga söder om Ladogasjön, och där växer också det här Novgorod. Så det är Staria Ladoga, men så finns det ju någonting som heter Ruriks, den gamla staden för Rurik, Gorodische, Rurikovo Gorodische, som har ungefär samma datering som Birka kan man säga, alltså 700-800-900-tal. Och sen så flyttas det så sagt ligga över i Novgorod, den nya staden som ligger precis som Sigtuna nära Birka, men är någonting eget. Och på 800-talet så etableras det ett maktområde med skandinaver i det här Novgorod-området. Och det är där man har den första som rus, och det kallas för rus. Och första omnämnandet av begreppet rus, och som faktiskt också kopplar det till just svear, det är i en bysantinsk källa som beskriver en delegation som kommer ner till Konstantinopel 839. Och besöker kejsaren där och har någon form av uppdrag, men då är de ju åtminstone de är tillräckligt mäktiga för att kunna skicka en delegation till den bysantinska kejsaren. Och sen när de ska tillbaka till Novgorodområdet så vill de inte åka tillbaka via Dnepr, för det är stökigt där, för det är en massa olika folkgrupper som bråkar, precis som Jonathan säger. Pecheneger,
ja, de är väldigt otrevliga. Ja.
Drevilianer, och det finns en massa olika stammar som konkurrerar. Så då vill de resa hem genom Västeuropa, och då kommer de till Ludvig den Frommes hov i Frankeriket. Och där ser man dem för vad de är, det vill säga svear. Och 800-talet i Frankriket, de har väldigt dåliga erfarenheter av skandinaver. För det är ju då det som mest intensivt med vikingaräderna i Västeuropa. Så att de vill inte ge de här resenärerna fri lejd, utan de fängslar dem i väntan på att de ska få någon form av fribrev. Någon bekräftelse på att de är okej ifrån det bysantinska hovet. Och, men där gör man just den här kopplingen mellan rus och svear, just östskandinaver. Men de lägger till en annan sak också, därför de identifierar det här som en delegation som är utsänd från det rusiska kaganatet. Och kaganat och kagan, det är ju en härskartitel inom de steppnomadiska områdena. Och där har man ältat fram och tillbaka och frågat, är det verkligen så att det är en kagan, eller är det namnet Håkan som är feltolkat? Eller, ja, det finns en rad olika förklaringar på det här. Men min tolkning i det hela, det är att för Bysans så uppför sig den här gruppen av människor som de andra grupperna i det här området. Och eftersom man brukar kalla dem för kaganat, så blir det här ett av flera kaganat.
Precis som ett kasariskt kaganat eller ett pechenegiskt kaganat, så blir det ett rusiskt kaganat i deras ögon. Och ordet rus?
Ja, det har ju också debatterats åtminstone sedan 1600-talet, tror jag, framåt. Men troligtvis så kommer det ju av samma ord som Roslagen och Rotsi, det vill säga ordet för Sverige, och alltså roddarlag och roddare. Men egentligen kan man säga att så kan det vara. Det är nog sannolikt, men det spelar inte så stor roll egentligen.
Och framförallt, det blir ju urvattnat med tiden, så att det kan betyda franker och lite utav varje så småningom.
Ja, franker kan också betyda västlänningar. Ja, just, så att det finns liksom flytande begrepp överhuvudtaget.
Men ursprunget blir ändå, alltså att det pekar på svearna, det ursprungliga då. Men det är ganska naturligt att svearna dominerar på det sättet österut. Jag tänker på i de isländska sagorna så har vi ju väringar, alltså folk som åker ner, och då är det ofta norrmän då som är tuffingar och så vidare. Men det är ju för att de är västnordiska, det är därför de får bli huvudpersoner. Och de har naturligtvis tagit samma väg, men de som hade liksom bäst koll på det här området, det var ju svearna och intressen där.
Visst, och det ser man faktiskt nu när man börjar kunna göra genetiska analyser på skelettmaterialen, så ser man ju att medans danska och norska områden har en större inblandning utav genetik från brittiska öarna till exempel, så har ju svenska områden större inblandning utav genetik som kommer från Baltikum och österut. Och så det är inget konstigt, och det är ju också det arkeologiska materialet visar på det här.
Ja. Sen tycker jag, en sak som Charlotte sa här som jag tycker är så fascinerande, det är det här att det här handlar inte om Stellan Skarsgård söner som är ute och härjar i största allmänhet, utan det är alltså samhällsbildningar och relationer och relativt stabila då. Vi ser ju i efterhand, och då händer ju massa olyckor och eländen hela tiden. Starja Ladoga bränns ju ner på 860-talet, samtidigt som det påstås i Nestorskrönikan att det sker ett uppror och så vidare. Men att de har de här diplomatiska resorna och sändebuden som far kors och tvärs över kontinenten, så att det var avancerade samhällsbildningar. Och sen var de väl väldigt obehagliga på många sätt, men de är avancerade trots allt.
Jag tycker det blir lätt så när man pratar om vikingar, som verkligen inte bara vikingatida människor, utan vikingar, och att de räddar och så vidare, att det blir som någon sorts, och de jämförs med pirater och inte vet jag, motorcykelklubbar och så. Det man får komma ihåg är att de är samhällsbärande. Så att det är ju ett fungerande system. Kanske inte ett som vi skulle tycka var ett bra system, men det är ett fungerande system som skapar relativt stabila samhällen. Så att någonting gör de ju som är sammanhållande.
Och den som beskylls eller hyllas för att vara en av de första då som etablerar sig är ju Rurik då. och Ruriks söner sen som småningom tar över i området. På engelska Rurikids tror jag de kallas ibland. Tycker jag är lite kul. Det, på tal om MC-gäng, skulle jag ha det på skinnvästar. Det hade varit lite kul. Men han etablerar sig framförallt då i Ladoga och Novgorod. Och sen så flyttar du med Oleg så småningom ner mot då Gnezdovo, alltså som är småländsk, och Kiev. Och då är det någonting som man pratar också om, Kievrus, som så småningom. Berätta.
Ja, men det är ju som sagt maktområdet uppe, ursprungsrus eller vad man nu vill kalla det för, där man definitivt är etablerad under 800-talet och där man, precis som Jonathan var inne på, så är det fungerar, men det samser de ju inte hela tiden. Det finns säkert en rad olika konflikter, både inom den skandinaviska gruppen och med grupperna runt omkring. Och i det här röran så kommer Nestorskrönikan in och beskriver hur man bjuder in Rurik, och det beror lite på vilken läsning eller vilken översättning man har, om det är hans söner eller om hans bröder eller hans släktingar eller folk från hans stam eller så. Men det kommer ett gäng från andra sidan den varjagiska sjön, det vill säga Östersjön, för att styra upp då i Novgorod. Och där etablerar de sig och blir det här Rurikid-dynastin så småningom, så kungaätten eller prinsätten, Rurikiderna. Någon dag, nu kommer inte jag ihåg året exakt, men någonstans där så skickar Rurik ner ett par personer för egentligen för att komma ner till Konstantinopel. Och det är precis efter det att man också har attackerat, ganska kaxigt attackerat från rusiskt håll Konstantinopel. Och det här är någonting som man kommer att göra med ojämna mellanrum under 800- och 900-talet. Att man inte ens räddar, utan man attackerar som en fiendetrupp. Och varje gång man gör det så får man till ett väldigt bra handelsavtal efteråt. Så att det är en väldigt, liksom, väldigt genomtänkt strategi där man hotar och gör sig bråkig och sen så förhandlar man och så får man ett bra handelsavtal. Och Rurik kan skicka ner två stycken som ska antagligen spana in det här och se vad ska vi göra nästa gång och sådär. Och de kommer till Kiev där det finns det finns redan en befolkning förstås och en makthavare, men de har ihjäl honom och etablerar sig och sen är det då Oleg som blir Rurikidernas man på plats så att säga, och i och med det så växer så sakteliga det här Kiev-grenen av rusområdet fram. Men eftersom det är inte frågan om riken, utan det är ju på något sätt intresseområden där man dels kontrollerar de här noderna på handelsnätverket där man, Gnestovo pratar om, men det finns ju en rad olika såna här platser, men också förmodligen så kontrollerar man tributområdena, hör man till Kievområdet så tar man upp tributer ifrån de omgivande stammarna där, som till exempel var drevilianerna. Sen lierar man sig med kasarerna som ju är ett steppnomadiskt folk som har mer eller mindre blivit bofasta och blivit det blir också deras fall så småningom att de inte riktigt lyckas bära det här. Men de är ju en stor viktig maktfaktor, så att är man allierad med kasarerna då har man plötsligt tillgång till deras handelsvägar och till deras liksom, infrastruktur.
Och man kommer lite närmare Konstantinopel också.
Man kommer närmare Konstantinopel och man kommer närmare någonting som är kanske ännu mer intressant, och det är Sidenvägen. Därför att kasarerna sitter ju på rutterna över Kaspiska havet och förmodligen på oaser, eller vad man ska säga, alltså platser där man kan kamelserajer på östra sidan av Kaspiska havet. Och dit är man. Där, så att ända bort till det som idag är Turkestan och alla de här stanområdena handlar man med.
Du, Charlotte, jag tänkte på det här, det finns någon krönikör, det här tror jag är 840-tal eller någonting sånt där, apropå den här standardbilden utav vikingarna. Är det inte så att ruser omnämns med kamelkaravaner på 840-talet?
Det stämmer säkert, det kan jag inte svara på. Men de omnämns ju på 800-talet redan bland de, i de arabiska skriftliga källorna.
Ja, de besöker Bagdad. Ja.
Ja, men även i de här områdena som då sträcker sig från Volga-bulgariska områden uppe vid Uralbergen och ner till området mellan Kaspiska och Svarta havet och sen öster om. Det finns en runsten i Västmanland som beskriver en person som har varit i Karusum, som är en oas söder om Aralsjön. Det vill säga precis norr om Sidenvägens, de här liksom, de mest kända sidenvägsorterna, Samarkand och Herat och Merv. Men vi kan också se att det kommer in varor hit.
Det finns något birkafynd från 900-talet. Siden från?
Från Kina, från Tang-dynastins Kina. Ja.
I och med skandinavernas närvaro så etableras ju också ett slags tributsystem där skandinaverna verkar tolerera det mesta av kulturerna runt omkring så länge de inte inskränker på den makt som de vill åt. Kan du berätta lite mer om hur det här är möjligt i det här området?
Så dels blir man fler, man blir mer organiserad. Skandinaverna är inte ensamma utan de här grupperna, och det kan vi återkomma till, men det är inte, om man börjar titta på genetik och så är det inte renodlat någonting, utan det är verkligen sammanslagningar av människor som har en viss livsstil däremot. Sådär.
Jag fastnade i huvudet för Sviatoslav den första, som hade rakat huvud förutom en tofs och guldring i örat. Och han blev ihjälslagen av petjenegerna och han skalle omvandlad till en dryckeskål. Men orsaken till att jag tänkte på honom var det här att framförallt på 900-talet så expanderade ju ruserna väldigt kraftigt, Kivrus väldigt kraftigt. Och vi har ju Olga, mamma Olga där som ställde till det också. Alltså de var ju riktigt tuffa typer de här och hänsynslösa. Och det finns historier om bröder som slår ihjäl varandra hit och dit och sådana saker. Så att det handlar väl om att de mer och mer övergick till att man kan väl se det som en sorts modernisering, att man har en militär utveckling, att man kan behärska områdena runt omkring. Så att man går från att vara handelskompani till att man har militär styrka. För att bara lägga till en, under 900-talet framförallt så ser man också hur man övergår från skandinaviskt språk till slaviska. Bara där med Sviatoslav, som, alltså tidigare namn som Olga är ju Helga och så vidare, men där de slavifieras på det sättet också.
Jo, men det är ju Olga nu som har återkommit. Hon är ju en jätteintressant person som beskrivs ganska ingående i Nestors krönika. Hon får mycket egen tid så. Och hon anses vara av skandinavisk härkomst. Hon har varjagiskt ursprung, står det. Och hon kommer uppifrån så, ryska områden nära estniska gränsen. Så att hon är ju från liksom lite mer norröver. Och gifts bort väldigt ung med Igor, som är Kiev-fursten. Och Igor under hans regeringstid så är det återkommande de här bysantinska attackerna, och handelsavtalen är ett kännetecken för hans regeringstid. Men det är också så att de får Sviatoslav, sonen Sviatoslav, och Igor blir mördad under ett av de här tributtågen. Så där ser man att det inte alltid funkar.
Och Igor är väl Ingvar, bara en liten petitess, men i alla fall. Alltså att det skandinaviska finns kvar i namnet där sista gången. Då.
Och Olgas hämnd blir ju ganska påtaglig.
Den är ju smaskig och mycket ingående beskriven. Och hur sanden är egentligen inte så viktig, men däremot så tar den upp väldigt skandinaviska företeelser. Så alla steg i hennes hämnd kan man koppla tillbaka till saker som är typiska för Skandinavien. Så att hon begraver folk levande i båtar. Och, ja, men det är en massa olika. Hon bränner dem inne i hus. Och det finns... och när hon... den här Drevlianfursten som hon vill hämnas på, han erbjuder sig att gifta sig med henne till och med. Och det där hon spelar på det där lite grann. Och så. Men det som är intressant egentligen då är när hon anser att hon är klar med sin hämnd, när det är nollställt igen, då förhandlar hon om och omvandlar tributområdena till skattezoner. Och med det skapar hon en form av stabilitet. Så att hon är någon sorts Sen hur sann hon som person är, hon har säkert funnits, och sen hur mycket som av det här som hon faktiskt själv har gjort, det är nästa fråga. Men under den här tiden så förändras systemet till att vara det här som de anser då mera stabila skatteupptagningsområdena. Och hon fortsätter att förhandla med Bysans, och så framgångsrik så att kejsaren i Bysans erbjuder sig att gifta sig med henne när hon är ganska gammal. Och det är ju för att hon står för en makt som han är intresserad av. Så att hon är en jätteintressant person som leder oss genom hela 900-talet och den samhällsförändring som förmodligen sker då.
Och så den religiösa aspekten av det. Olga, hon flörtar ju med kristendomen och därmed med Bysans, Konstantinopel. Och där finns det ju flera makter som också har ett missionerande arbete. Kalifatet i öst, de vill ju också expandera och få samarbetspartners. Och nu tar ju då Olga och Kievrus ställning i detta.
Absolut, så är det. Och Olga låter ju sig då döpas in i den grekiska ortodoxa, eller rysk, så småningom då rysk ortodoxa läran. Men det gäller henne, därför att egentligen så innebär inte det att Kievrus blir ortodox. Det
kommer Svetoslav först. Var väl lite besvärlig där?
Eller? Precis, sonen är inte alls lika övertygad. Det här är, tror jag, realpolitik alltihopa. Och det är ju också så här att det är under Svetoslav som man får kasarerna på fall. Så att man Rus expanderar och blir ganska mäktigt. Samtidigt som de faller mot så det är ju strider i Bulgarien.
För där blir det ju tillbaka kaka då. Bysans som stöttade Olga, kanske på grund av en kristen gemenskap. Svetoslav tar avstånd från det. Och då upptäcker också Bysans att vänta, den här killen är ju inte kristen. Han är inte med i vårt lag. Så då måste de helt enkelt pröjsa några pecheneger för att ta slut på honom. Och det är det som händer. Så att det kostar att byta lag. Men man tjänar på det också.
Precis.
Man får en mugg på köpet.
Ja. Framförallt får man bra avtal när det gäller att handla med siden. Och det är också sån här röd tråd i det hela, att sidenhandeln är jättecentral. Och där kan man ana även i bysantinska källor att skandinaverna har särskilt bra sidenavtal. Och det intressanta är att man kan se att under 900-talet, om man tittar på högstatusgravar tillbaka i Skandinavien, så har väldigt många av dem där man fortfarande har spår innehåller siden. Så att sidenimporten, sidenhandeln, är jättestor under 900-talet.
Vad finns det för fyndmaterial från skandinavisk närvaro i de områdena vi har pratat nu om, vi ska säga Rus eller Gårdarike?
Det finns ett jättestort skandinaviskt fyndmaterial. Vissa föremålstyper är vanligare i de här områdena, det vill säga dagens Ryssland och Ukraina, än vad de är i vissa skandinaviska områden. Så att det är en påtaglig närvaro, men det är också en väldigt arkeologisk närvaro. Så att där man i Västeuropa förlitar sig, historieskrivningen är väldigt mycket baserad på textkällor, även om de har arkeologi, så är den i öst väldigt baserad på arkeologiska källor, och det blir lite annorlunda, storyn blir lite annorlunda. Men man kan se, dels är det och fynden, det är både manligt kopplade föremål och kvinnligt kopplade föremål, och det finns gravfält med skandinaviska gravar och så vidare, och där man kan också se att det växer fram en särskild typ av grav som egentligen knyter ihop de här områdena, men inte är typiskt för något av dem. Och det är de här kammargravarna man bygger som ett underjordiskt rum som man möblerar med en massa saker. Och de finns på platser som Birka, och de finns i Gnostovo, och de finns i Kiev och så vidare. De finns till viss del även i skandinaviska andra handelsstäder under vikingatid, men där blir man kristen så tidigt så det försvinner liksom, det ser annorlunda ut.
Fråga där, har det här med störtande falkensällskapet att göra?
Ett av de återkommande fynden som har den här tydliga östliga spridningen, det är ju doppskor, alltså svärdsbeslag med en fågel, en stiliserad rovfågel på. De går från Birka, är den plats där man har hittat flest på ett och samma ställe, och där har man också hittat en gjutform. Men sen finns de framförallt efter de östliga handelsvägarna, men de finns även i Norge och faktiskt några i Storbritannien och Danmark och så. En på en ö utanför franska kusten i en grav som också är väldigt skandinavisk. Det är en båtgrav. Så att, nej, men det, och vi har precis undersökt en sån här kammargrav med en man med en sån här doppsko i Kiev. Där han, graven ser ut som den skulle kunna ha varit hittad på Birka. Nu är den hittad i den äldsta delen av Kiev. Och blandar skandinaviska föremål med bysantinska föremål och bulgariska, ungerska föremål. Och så ser det ut. Så ser det ut även här. Alltså det är precis den kombinationen av de olika materiella kulturerna som man pratar om inom arkeologi återkommer. Och i just det här fallet så är det ju inte en skandinav som ligger där. Men det behöver inte innebära att han inte har sett sig, han har identifierat sig som del av den här varjag-kulturen, det tror jag.
Och då måste jag fråga en sak till. Garnisonen på Birka, de krigarna som håller till där, de har väl också en liten tendens till att, med östliga influenser i alla fall.
Så Birka under 900-talet är väldigt östligt. Är mycket mer östligt än de skandinaviska systerstäderna som då Hedeby och Kaupang och Ribe och så. Och det ser man både i hur man klär sig och vilka prylar man omger sig med, men också handelssystemet, att man kör parallellt västeuropeiska vikter med arabiska vikter, så man vet precis vem man handlar med och vad man ska som, anpassa sig efter. Och de som är så här, allra tydligast östligt påverkade eller har de tydligaste, det som vi arkeologiskt sett kan se tydligaste kontakterna, det är krigargruppen. Och de har ju, garnisonen är ju en spännande plats, inte minst för att den är unik. Det finns ingen annan arkeologiskt undersökt garnison ifrån vikingatida Skandinavien än i alla fall. Det har säkert funnits flera, men det finns liksom väldigt mycket information att hämta där.
Ett missförstånd som jag tycker jag ofta stöter på, det är att det är väldigt viktigt under vikingatiden för alla kulturer att behålla sin identitet och sin kultur. Att man inte vill ta till sig andra för att det automatiskt är ett nederlag att släppa in andra kulturer. Medan man oftast tvärtom ser ju att effektiva sätt att nå sitt mål är det sättet man vill göra. Och rikedom är rikedom. Och det som ger status på platsen man är, det tar man gärna vara på. Och det verkar som man också kan se det i fyndmaterialet då.
Absolut, jag skulle säga att det är precis tvärtom. Man är väldigt villig att anpassa sig och ta in det vinnande konceptet. Och det ser man ju, men som Jonathan var inne på i Nestorskrönikan, så försvinner ju skandinaverna. Det betyder inte att de är borta, men de plötsligt heter de slaviska namn istället och de har liksom anpassat sig efter, så att de är väldigt street smart skulle man kunna säga, och det som skiljer dem tror jag i stort från de västeuropeiska områdena, det är just det här att man är intresserad av att ha makt över människor, man är intresserad av och ha rikedomar som går att flytta på. Man är inte alls intresserad av att ha förläningar och få mark och liksom styra över någonting på det sättet, utan administration och så lämnar man gärna därhän, utan man tar tjänst här och där och man har ett mer nomadiskt tankesätt även om man kanske är bofast i realiteten. Och det skapar en edge gentemot andra. Sen har man också ett samhällssystem hemifrån med sig som där de här olika grupperna av människor som, man tänker ett hövdingafölje eller en grupp, som en liten maktstruktur, så sitter den på allianser med andra. Man har det är som ett platt, även om det är hierarkiskt, så är det ett väldigt platt, tajt nätverk som kan dela upp sig i små grupper och sen dra sig ihop med väldigt starka kontakter där man litar på varandra. Under en begränsad tid så kan man strida ihop till exempel och sen kan man separera. Så den här liksom rörligheten, agile, nej, men en samhällsstruktur som är människobaserad snarare än top-down hierarkisk, och det är det man börjar se med kungar och kyrkan och så ute i Europa.
Men där finns det ju, jag som skriver mycket populärvetenskap, jag har ju ett litet pedagogiskt problem där att visa att de här, om vi ska kalla det för den äldre typen av samhällsbildningar, större samhällsbildningar, alltså de är ju inte på något sätt mer primitiva, utan det är bara att vi känner inte riktigt igen dem, utan de var ju, alltså om vi tar Sveariket från 500-talet och framåt, och på 800-talet så beskriver köpmän som far i södra Östersjön, och Wulfstan i slutet på 800-talet säger att Blekinge, Öland och Möre hör till svearna. Då ska man förstå det som att det är inte så att de är landskap i Sveariket, men de av tradition så har de den här tributrelationen som säkert är ganska vänlig vid det laget, det vill säga stormannasöner från de här landskapen har varit gisslan och blivit en sorts rådsmedlemmar och så vidare. Så att det var stora, Charlotte beskriver ju Ryssland där det hände mycket hela tiden, men i kärnområdet, Svenas kärnområde i norra Mälardalen plus svenska östkusten, där fanns det i princip en väldigt stabil politisk struktur som inte var rörigare på något sätt än den medeltida strukturen. Där har vi en massa saker. Så att det var avancerat och det var smidigt och det var väldigt anpassat till det man behövde från stormännens sida.
Vikingatidens början kan ha varit runt 750. Det kan ha varit tidigare, det kan ha varit senare. Det baseras på olika upptäckter hela tiden. Vikingatidens slut är samma sak. Om man går till det här området och pratar om slutet av vikingatiden, vad kan man säga är det avgörande området för att man lämnar det här Rurik och Ruriks barns dynasti och börja någonting annat?
Får jag säga först så får du rätta mig sen. För att jag har en tanke. Och det, när jag skrev Sveriges historia, långa historia då tycker jag att den här 1060-talet som förekommer i väldigt många sammanhang, den känns väldigt konstlad. Utan jag tycker att sent 900-tal är en väldigt tydlig gräns för ett par längre perioder, den yngre järnåldern eller om vikingatiden om man vill, och vad som egentligen är medeltiden. Därför att då sker det väldigt stora strukturella förändringar i Sverige och förstarna blir kristna, stadigt kristna kring sekelskiftet då. Och som jag förstått rätt så är det många slaviska förstar som blir kristna samtidigt vid den tiden. Så att jag föreslår detta och nu får Charlotte massakrera den tanken.
Ja, nej, men början och slut, det handlar ju om vad det är vi som bestämmer, det är vi som definierar. Så vad är det första gången det händer en viss sak eller är det första gången man ser? Alltså det handlar ju hela tiden om vilka markörer man använder sig av. Och om man nu tänker att början ska vara den första räden, det är ju en knasig startpunkt. Ja. Men om vi väljer att första gången vi ser spår av vikingaktivitet i form av en räd, då har vi ju Salme. Det är jättebra. Och sen är det Lindisfarne, om man nu vill fortsätta. Men om man, och då ska slutet, ska det vara en stor erövring eller ska det vara 1066 med Stamford Bridge och Hastings och sådär, då är ju den naturliga slutpunkten i öst mongolernas invasion 1240. Därför att då är det omstart för allt. Och det som har hänt i Ryssland och Ukraina efter 1240 är ju en ny historia. Så det finns inga tydliga kopplingar. Man kan inte dra historien bakåt i tiden och hoppa över det, utan då är samhället förändrat. Men när det gäller hur samhällsstrukturen av sig själv förändras så tror jag att kristnandeprocessen är en del av det, och centralisering av makt och allt som kommer med den. Jag skulle vilja lägga det lite senare än Jonathan, men att man under 1000-talet börjar se de här samhällsförändringarna, det tycker jag. Och i dem ingår kristendomen är egentligen bara en liten del av det hela, utan det handlar om att man övergår från att ha varit ett muntligt baserat samhälle där allting traderas muntligt, där alla avtal är muntliga, där all juridik är muntlig, där man får saker och ting godkända på tinget muntligt inför vittnen, till att man så sakteliga övergår till att en person, en domare kan fatta ett juridiskt beslut grundat på en skriven lag. Det är en jättestor förändring i samhället. Men också det här att man går från att utöva sin makt genom att titta folk i ansiktet till att på distans utföra sin, liksom utöva sin makt genom någon form av proxy. Och det är också något som tar tid, tror jag, och där vi vet inte alla steg på vägen. Men det måste ha funnits flera övergångsformer där kungen inte längre tittar sina
undersåter sina ögonen, utan mumlar lite.
Jag tänker också processerna i Skandinavien är så tajt med processerna även i Gårda rike under vikingatiden. Men det kanske också tar slut då, när du nämner mongoliska, att då avslutar också det starka sambandet, att det finns politiska samband, samhälleliga samband som sker nästan i realtid simultant, och då är det ändå ganska stort geografisk skillnad. Mm. Och det är ju ett tecken på att det är en tajt relation fast att det finns geografiskt avstånd.
Men där alltså, åker man ut i rymden och tittar ner, så tycker jag att, och det stämmer bra med det här, att vi har den här, alltså rysk-ortodoxa sidan, eller ortodoxa sidan ska jag säga, och den katolska sidan utav kristendomen, och så har vi korstågstiden som börjar i mitten av 1100-talet. Och då är, när vi är framme i mitten utav 1200-talet, då är det den här hedniska korridoren då från Finland över Baltikum och söderut som till större delen har försvunnit. Litauen ligger ju kvar till 1389 eller vad det är. Men i princip då, alltså det är då försvinner de sista möjligheterna att ge sig ut och liksom ta för sig med flottor. Efter det så då måste man bråka med folk som är nästan lika starka hela tiden. Det blir inte alls lika roligt längre.
Tack så himla mycket för ett spännande och intressant samtal. Både Jonathan Lindström och Charlotte Hedenstierna. Tack snälla.
Tack. Trevligt att vara här.
Ja, jättetrevligt.
Tack också ni lyssnare. Ni har nu lyssnat på avsnittet om Gårda rike, Vikingapodden. Om ni har några frågor så skicka dem gärna på mail till podcast@thevikingmuseum.com. Men vi är inte riktigt klara med säsongen ännu. Vi ska resa lite till. Om 2 veckor kommer nästa avsnitt. Och självklart ska ni få en ledtråd. Vi ska söderut och vi ska köpa bil. Men vi ska inte köpa Konstantins Ford.